Hej, Erik på Expo här. Gillar du att lyssna på Studio Expo? Hjälp oss då att fortsätta göra podden genom att bli vår poddvän. Dina pengar gör så att vi kan fortsätta att komma med nya avsnitt varje vecka. Följ länken i vår avsnittsbeskrivning. Tack för ditt stöd.
Studio Expo.
Varje vecka där poddar finns.
Vi befinner oss just nu i det största trossamfundet i Sveriges viktigaste högtid, påsken. Svenska kyrkan har drygt 5 miljoner medlemmar och i kyrkomötet, kyrkans riksdag, sitter sedan valet 2021 tre representanter för det högerextrema alternativ för Sverige. 20 år tidigare, 2001, hade Sverigedemokraterna visat vägen när de satsade på kyrkovalet och kom in, 9 år innan de tog plats i Sveriges riksdag. Men handlar intresset för kyrkan om ett genuint engagemang eller är det snarare ett strategiskt vägval för att få inflytande pengar och en megafon för sina idéer? Hur viktigt är religion och kristendom för ytterhögern och deras medlemmar? Och hur förhåller sig extremhögern till kristen tro, Jesus och kyrkan? Du lyssnar på Studio Expo. Jag heter Anna Fröjd. Och med mig i studion så här i stilla veckan har jag Expos researcher och utbildare Niklas Nilsson. Hej!
Hej Anna!
Och Daniel Pohl, vd på Expo. Hej!
Hej!
Vi är ju alla typ i samma ålder, det vill säga för unga för att minnas långfredagar som olidligt tungsinta och långtråkiga. Men jag har fått det berättat för mig i alla fall. Daniel, hur stilla har din vecka varit hittills?
Den har inte varit så stilla och jag vet inte hur stilla den kommer att vara. Påsken för mig är väl mest att bara laga och äta så mycket mat som möjligt.
Tror jag. Godis?
Ja, godis också, men framförallt mat.
Är det särskild påskmat?
Ja, men lamm och ägg och alla sådana grejer.
Och kanske allsvensk fotbollspremiär.
Allsvensk fotbollspremiär. Det är en viktigare tradition än påsken.
Infaller det alltid på påsk?
Nej. Runt påsk kanske. Ja, okay.
Niklas, första gången jag träffade dig här på Expo så tyckte jag att du hade en religiös är som jag absolut avkodade som kristen.
Du är inte ensam om det. Jag har ju haft kollegor här tidigare som adresserat samma syn på mig.
Det är fromheten, Niklas.
Ja, den där glorian ovanför huvudet kanske. Eller att jag är en enkel kille som inte från landsbygden som inte dricker alkohol. Eller då kanske de frikyrkliga klockorna ringer hos vissa kollegor. Jag vet faktiskt inte vad det där kommer ifrån riktigt.
Det är någon godhet kanske bara.
Ja, säger du det så. Jag vet inte, Anna. Men mitt förhållande till tro och kyrka är väl som för många andra kanske. Jag är medlem i kyrkan. Uppväxt i ett ateistiskt hem skulle jag nog påstå. Men i... kanske i takt med tid så blir man väl lite mer en tvivlande agnostiker kanske. Mm. Vi får se vart jag är på väg.
Men apropå växa upp på landsbygd så är det ju så att om jag tänker på mitt eget liv så är jag ju helt stöpt i liksom Svenska kyrkans rad. De har haft ett grepp om mig hela min uppväxt. Man har gått på juniorer, miniorer, man har konfirmerat sig. För att det var roligt att åka ut, åkte på så här klosterresa. Mm-hmm. Så här, kyrkan fanns där. Mm. På mindre orter så är det ju ibland en av få liksom, kvarvarande institutioner. Så i allra högsta grad så är den ju närvarande.
Just det, med ungdomsverksamhet.
Många. Med ungdomsverksamhet och sådär.
Och inom ramen för vårt arbete här på Expo så har vi ju under årens lopp haft väldigt mycket att göra med Svenska kyrkan. Framförallt via föreläsningar och sådär med att ut och prata. Jag uppskattar alltid föreläsningarna i ramen för kyrkans verksamhet. Oftast en annan typ av diskussion, reflektion. Och på många sätt så det står jag för att jag tycker att de gör på många håll ett väldigt viktigt arbete. Mm. Och det får vi prata mer om nu.
Precis, idag så här mitt i stilla veckan ska vi alltså prata om ytterhögerns relation till kristendomen och Svenska kyrkan. Och jag tänker att vi dyker rätt in, även om Svenska kyrkan är en enorm organisation och en fortsatt stark institution i Sverige idag så är ju Sverige en av världens mest sekulära länder. Hur står det till med gudstron i den svenska ytterhögern och hur förhåller sig ytterhögern till kristendomen och kristna institutioner? Tänker Daniel att du får börja reda lite i den här ganska breda frågeställningen.
Vi börjar redan någonstans och då kanske man ska börja med någon som har gjort jobbet på riktigt. Det kom ju ut en bok 2020 tror jag det var och två religionsvetare som är vid Lunds universitet idag som väl hade då anat att det pågårde inte någonting här ute i Europa. De tittade på situationen i, om jag minns rätt, Storbritannien, Norge, Tyskland och tittade på hur ytterhögern på lite olika sätt försöker göra anspråk på kristendomen. Deras utgångspunkt var att kristna eller kyrkorna svarade på fel sätt. Alltså att utgångspunkten var lite grann så att ja, det där är bara ett, liksom ett instrument de använder. De är inte kristna på riktigt. Vi står för den äkta kristendomen och de försöker bara kapa oss. Medan de här religionsvetarna väl då argumenterade för att ja, så kan man väl säga. Men på riktigt blir det ju ändå så att när ytterhögern försöker att på olika sätt få in kristendomen in i sitt politiska budskap så blir ju det någon form av teologiskt liksom, ramverk. Mm. Ett annat sätt att förstå sig själv som kristen och förstå kristendomens roll i samhället. Så det finns ändå någon form av konfliktyta här. Vad innebär kristendomen? Vilka värden ska den bära? Och för en person som är kristen så vet vi att det behöver inte vara självklart att det är en specifik sak. Utan det här är under förhandling. Och i takt med att ytterhögern har vunnit politisk makt och försöker få grepp om samhället så blir kyrkan, religionen, ett verktyg för det.
Hur gör de då för att få in religionen i sitt liksom ytterhögerpolitiska projekt?
Som i så många andra frågor så använder sig ytterhögern i, där är de ganska lika generellt. Det är ju en heterogen politisk sammansättning i ytterhögern, men i dess kommunikation och dialog och narrativ om kyrkan så låter det ganska likt. Och som man oftast positionerar sig mot institutioner eller organisationer som man upplever som meningsmotståndare, så tituleras ju oftast kyrkan som någon sorts politiskt korrekt institution som har svikit sitt arv och som idag är, fungerar snarare som en samhällssplittrande idé och företeelse. Och ytterhögern, dess propaganda mot kyrkan innefattar väldigt ofta kritik eller motstånd mot kyrkans arbete med flyktingar, engagemang i Pride, HBTQ-frågor, biståndsfrågor, religionsdialog, kanske i synnerhet med muslimer och islam. Och sen samtidigt så har man ju också en narrativ som säger att kyrkan en gång i tiden var bra och har fungerat. Någon sorts nostalgiskt skimmer om ett förlorat paradis. Och sen den tredje, ganska tydliga benet som de står på i de här frågorna är att kyrkan oftast används som en motpol och framförallt mot andra religioner, inte sällan då, mest i fokus då islam och muslimer.
Mm. Om man bara får kroka in i det som du sa, Niklas, så tänker jag att en Svenska kyrkan har ju liksom förlorat medlemmar över tid och har en utmaning nu när det inte längre är statens kyrka så där. Och ett väldigt vanligt argument då är att ja, men det är för att kyrkan har tappat fotfästet. Kyrkan är inte längre vad den en gång var. Och tittar man på hur Svenska kyrkan som organisation porträtteras i extremögerns alternativmedia, ja, men då får man ju kanske intrycket av att det enda de gör är att gå i pride-tåg och gömma flyktingar, ungefär. Alltså det är det Svenska kyrkan gör idag. I verkligheten ser det ju inte ut så. Det är ett argument som liksom inte håller hela vägen för Svenska kyrkan. Förtroendet för Svenska kyrkan är relativt stabilt och har varit under lång tid. Så att den där beskrivningen av en kyrka som fullständigt har ballat ur i politisk korrekthet, den finns nog i ytterhögerns fantasi och i retorikvärld. Men ute i små byar och ute i verkligheten så rullar liksom Svenska kyrkans ordinarie verksamhet på ett helt annat sätt.
Alltså den här kritiken om att kyrkan skulle vara PK eller på något sätt vara en del av vänsterliberalt etablissemang eller så, tycker jag mig känna igen från hur ytterhöger ser på försvarsmakten, som vi också har poddat om förut. Jag kan lägga det avsnittet i avsnittsbeskrivningen för er som missat och är intresserade av att lyssna igen. Och precis som i relation till försvaret så är kritiken dubbel, alltså både att legitimiteten ifrågasätts just för att man menar att fel värderingar råder, samtidigt som man använder institutionen för att försvara vad man menar är svenska värderingar.
Just att det låter likadant mot försvarsmakten och mot Svenska kyrkan har väl å ena sidan att göra med att det är ungefär så man utmålar hela samhället. Men just försvarsmakten och kyrkan är ju också två pelare i samhället som ur ett konservativt perspektiv skulle kunna vara så annorlunda.
Mm.
Alltså det är där vi kan bygga de liksom konservativa grundpelarna i samhället. Och det är förstås frustrerande för den här politiska rörelsen att de här två institutionerna inte helt och hållet har gått in i någon slags nationalistisk psykos och helt och hållet ställer sig bakom att det viktigaste av allt är ett homogent land och att Sverigedemokraterna är det bästa partiet i världen. Och när det inte är så, så väljer man att beskriva det på ett likartat sätt. I hopp då förstås om att kanske på sikt göra det här till någonting annat. Få de här institutionerna att vrida sig i en mer nationalistisk riktning.
Som ni beskrev det inledningsvis så har Svenska kyrkan och kristendomen för ytterhögern, ni lyckas identifiera liksom tre olika sätt som man förhåller sig på. Den ena då som ni nämnde var att kyrkan och kristendomen blir ett instrument att positionera sig mot, framförallt då muslimer och islam nämnde ni specifikt. Hur ser det ut? Hur funkar det?
Så är det. Ett tydligt ben i hur den här retoriken ser ut, och det pekar faktiskt de också på i den här boken, är hur man krokar an i en gammal tradition som i sin liksom mest vulgära form tar sig form av liksom en slags korsriddarmytologi närmast. Alltså en episk ödesmättad strid mellan kristna världen och islam. Framförallt så tog det här fart i spåren av World Trade Center-terrordåden och kriget mot terrorismen, då det blev möjligt att utmåla islam som just det här liksom militära hotet närmast. Och det som kom att kallas counter-jihad-strategin, ett nytt sätt att paketera antimuslimsk politik. Där kristendomen blev en viktig komponent för att beskriva sig själv i relation till islam och därmed också spegla sig själv mot islam på massa olika sätt. Alltså muslimerna är barbarer, vi är de civiliserade. I den västerländska kristna traditionen så står vi för de här värderingarna som islam är en motpol emot. Och det har sedermera transporterats in även i de här politiska partiernas sätt att prata om sig själv, sin roll och synen på islam. Och om man minns hur Anders Behring Breiviks terrormanifest såg ut, så var ju det helt inklätt i den här korsriddarmytologin. Mm. Han var också inspirerad av den här counter-jihad-strategin. Så kanske var det ännu tydligare för 5-10 år sedan. Men det är helt klart så att ska man måla ut islam som något hotfullt, så måste man vara någonting själv. Eller för att citera en person som satt i en högerextrem podd för några år sedan och som reflekterade över att ja, hon satt hängt ett halsband med ett kors runt halsen. Och så sa hon, ja, det är ju kanske mer för att visa vad jag är emot än vad jag är för.
Mm.
Alltså att korset blir en antimuslimsk symbol snarare än en symbol för hur man själv ser på livet och sin egen identitet.
Mm. Och då förutom PK och motståndet mot islam, så nämnde du, Niklas, tidigare det här att en annan bärande berättelse i ytterhögerns relation till kyrkan är synen på en form av förlorad guldålder. Vad handlar det om?
Ja, den är väl lite mer diffus, men dock viktig tycker jag. Om man säger etiketten, det politiskt korrekta, är någon sorts etikett som förklarar alla samhällsproblem, så finns det också en idé, en myt om något sorts förlorad guldålder, en förlorad paradis, som också är viktigt för att förstå ytterhögerns berättelse i sin helhet. Ytterhögern som företeelse har alltid liksom varit tillbakablickad i den meningen att narrativet har varit att vi har förlorat någonting som vi måste återupprätta igen. Och tittar man på exempelvis ett parti som Sverigedemokraterna, så använder de historien ganska mycket i sitt politiska budskap. För dem, så för Jimmie Åkesson i flera tal, så brukar han referera till någon sorts folkhem som har gått förlorat. Och det är lite intressant, för liksom Sverigedemokraternas föregångare avskydde ju folkhemmet. De grundades som mångt och mycket som en reaktion på det samhället.
Mm.
Idag säger man snarare var arvtagaren till det. Och för arbetarrörelsen, som var en liksom bärande del av folkhemsbygget, så när de pratar romantiskt om den här tiden, så lyfter de oftast upp kanske välfärdsfrågor, fördelningspolitik, ett jämlikt samhälle, som varför det då skulle vara bra. Eller varför det fungerade. Sverigedemokraterna struntar ju fullständigt i det och pratar snarare om att varför folkhemmet fungerade och var bra, det var för att det fanns en uppfattning om att det var ett etniskt och kulturellt homogen nation och ett samhälle. Det var ett vitt samhälle där vi höll ihop och där fanns en gemenskap och sammanhållning som byggde på den etniska minoritetens grund. Och i den här berättelsen så sätts oftast kyrkan i centrum. Kyrkan var då också en traditionspelare, en viktig institution. Kyrkan stod mitt i byn och det var sammanhållning, alla trivdes, hade så himla bra. Så kyrkan har liksom varit en viktig samhällspelare, men som har gått förlorad. Och för att citera exempelvis en ledande sverigedemokrat, Aron Emilsson, som är idag ordförande för utrikesutskottet, men som är en av de mest profilerade sverigedemokratiska kyrkopolitikerna. Han säger, citat, Svenska kyrkan har varit en grundpelare i vårt samhälle. Den har bidragit till gemenskap och sammanhållning och den har gett hopp i tuffa tider och erbjudit en trygghet för såväl hela samhället som för enskilda svenskar i förtvivlans mörkaste stunder. Och det kan den göra igen. Det innefattar alltså ett budskap om att kyrkan har varit en fungerande samhällsinstitution, viktig för samhället, men idag upplevs den inte så i den sverigedemokratiska berättelsen.
Mm.
Och kyrkan är någonting som ska tas tillbaka. Det är också väldigt vanligt förekommande i propaganda och i deras retorik.
Nu har vi ju pratat om ytterhögern i bred bemärkelse, och för er som inte är helt hemma i begreppsvärlden så handlar det alltså om ett paraplybegrepp för att ringa in spektrat mellan högerradikala krafter och extremhögern, alltså den politiska miljö som spänner mellan kulturnationalistiska politiska projekt som generellt verkar inom det demokratiska systemet till rasnationalistiska miljöer som är antidemokrater. Och det som de har gemensamt, den här breda politiska miljön, är att man vill homogenisera nationen och har kanske auktoritära lösningar på samhällsutmaningar. Så Daniel, hur ser de mer extrema rörelserna på kristendomen och Svenska kyrkan?
Ja, mycket av det som jag och Niklas har pratat om nu, det har nog formulerats av Sverigedemokraterna eller Alternativ för Sverige lite av tvång. Alltså de har ställt upp i kyrkovalet. Då måste man ju ha något att säga om Svenska kyrkan och kyrkan. Annars tror jag inte det här längst. Jag tror inte Aron Emilsson hade sagt det här om det inte var så att de faktiskt var tvungna att ha ett budskap. Men lite utanför det, när det är dags för de här gruppernas mer extrema tänkare att resonera kring hur man ska se på kristendomens roll, då blir det lite mer komplicerat, skulle man kunna säga. Ett väldigt bra exempel är en debatt som var 2015 mellan två personer, Greg Johnson och svensken Jonas De Geer, två liksom, vad ska vi kalla, högerextrema teoretiker i någon bemärkelse då, och opinionsbildare. Och de deltog i liksom en öppen debatt i samband med ett liksom slags seminarium om synen på kristendomen. Och de två linjerna som krockade här var: om vi ska försvara västerlandet och vitheten, då kan vi å ena sidan, var ett argument, försöka använda oss av de kristna värdena. För är ändå inte det knutet till vitheten i slutändan? Där finns ju någonting traditionellt att knyta upp vår identitet kring. Visst, idag är kyrkan kanske inte det längre, så vi måste därmed återerövra den på något sätt. Särskilt då kanske den katolska grenen av kristenheten. Där finns någonting för oss att hålla fast vid. För några värden måste ju finnas. Det räcker inte att vi bara är vita. Och den andra argumentationen är nej, så kan vi inte tänka. För kristendomen i slutändan, när det väl kommer till kritan, kommer alltid vara en slags universalistisk idé om att alla är välkomna. I kyrkan så ser man bara människan, man ser inte hudfärger, man rangordnar inte människor, man är inte till för vita i första hand. Och så ser det ju ut globalt idag, kristendomen finns över hela världen. Och då återstår liksom argumentet någonstans här, okej, men om vi inte har då, vad har vi för värld, eviga värden då? Ja, det uppstår ur vår vithet på något sätt, eller vår grundläggande tradition. Så det är liksom en konflikt.
Mm.
En annan konflikt, det är ju, en gång i tiden var vi ju inte kristna. Alltså, vi har inte varit kristna i mer än 1000 år, så det verkligt äkta, det är ju att vara hedningar, att knyta an till en hednisk.
Det finns ju en stark vurm, liksom, i alla fall i estetiken i extremhögern kring,
ja,
det för kristna.
Verkligen, alltså hela vikingaestetiken som var ännu mer framträdande på 90-talet än idag, men det finns fortfarande den typen av strömningar att ska vi vara, låt säga då, riktigt äkta här, så måste vi ju avfärda hela kristendomen som ett kolonialt liksom projekt, kanske dessutom då styrt av judar eller något i slutändan. Det finns ytterligare en teori om att det var bra så länge vi var katoliker, men protestantismen, det var det judarna som låg bakom. Så det här är ju människor som fantiserar om helt andra samhällen, så när de får grotta ner de här frågorna, då blir det ganska komplicerat. Det blir lätt när man ska göra enkla liksom paroller i en valkampanj, men när man väl ger sig hän att verkligen fundera på det här, då uppstår ganska många skolor och inriktningar.
Niklas, i förra kyrkovalet 2021 så var det ju första valet hittills som Sverigedemokraterna faktiskt backade och tappade mandat. Men samtidigt tog Alternativ för Sverige sina första 3 mandat. Att ytterhögerpartier som Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige nu båda ändå har representation i kyrkomötet. Vilken betydelse har det haft både för kyrkan och för de här partierna?
Ja, lite olika. Som sagt, Sverigedemokraterna kommer in i kyrkomötet, eller det vi kan kalla kyrkans riksdag, redan 2001. Och med sina 6922 röster fick man då 2 mandat. Mm. Och där och då var det en stor sak för partiet. Och en förhållandevis viktig plattform att mobilisera utifrån i det val som den sen kom åt efter, alltså riksdagsvalet 2002, förlåt, där Sverigedemokraterna faktiskt blev största parti utanför riksdagen. Och det är svårt det där med liksom betydelse inte, men det man kan säga är att Svenska kyrkan och dess parlamentariska delar har ju fungerat som en, dels en liten plantskola för SD. Vi har flera ledande företrädare idag som har varit aktiva i kyrkopolitiken, inte minst tidigare nämnde Arne Emilsson. Det har också varit en plattform där man kan pröva politik, lära sig politik. Det har varit en plattform som ger någon sorts legitimitet för ett parti som under det sena 90-talet och tidiga 2000-talet var väldigt stigmatiserat och hade en ganska liten position i samhället. För Alternativ för Sverige, ska man komma ihåg, det är ju den enda plats där man har representation. Alternativ för Sverige som ett ytterst extremt parti har ju inga mandat, varken kommunalt, regionalt eller nationellt. Och det blev väl till viss del också en påminnelse om att i kyrkovalet som är så lågt valdeltagande som finns, så har den här typen av partier en möjlighet att ta sig in. Och det ser ju de också naturligtvis. Så Alternativ för Sverige har ju idag 3 mandat i kyrkans riksdag, om jag ska säga så. Men de har också representation på regional nivå i 3 stift.
Mm.
Och så har det ju framtvingat ett försök då att formulera någon form av kristen teologisk tolkning av Bibeln eller av liksom kristendomens roll i samhället som de aldrig hade sagt och gjort innan. Och det är klart att för de väljare som finns där ute så blir det någon form av vägledning då i hur man även ska se på kyrkan och kyrkans roll.
Mm. Och för kyrkan då, hur har det påverkat Svenska kyrkan med den här representationen?
Nej, men det ställer nog frågor internt. När man är ute och föreläser så får man ju också frågan om vi som kyrka allt mer förknippas med den här typen av rörelser, hur kommer vi uppfattas i samhället? Och på det sättet så prövar det nog både internt och externt liksom Svenska kyrkans roll och så. Vår erfarenhet av att ut och föreläsa känns inte speciellt förknippat med de här typen av partiers utveckling internt i kyrkans olika parlamentariska församlingar. Utan jag upplever generellt i kyrkan en stor efterfrågan på kunskap om vår typ av frågor. Det är liksom personer som är aktiva som jag upplever har en föreställning om att man är aktiva i samhället. Man vill förstå samhällsutveckling. Man har många sätt en idé och en uppfattning om vilket väg man vill nå. Och generellt stark solidaritet med flyktingar och stark antirasistisk röst generellt. Mm.
Men om nu kyrkan är så viktig för ytterhögern, är SDs väljare också mer benägna än andra väljare att gå i kyrkan? Eller sätter de ett värde i det?
Det finns lite olika studier att falla tillbaka på där. Generellt kan man säga att den svenska kyrkobesökaren under väldigt många år har varit borgerlig. Men det pågår ser vi i kyrkovalen nu, de senaste valen, att det pågår en trend av de rödgröna partierna så att säga växer. Största parti idag i Svenska kyrkan är Socialdemokraterna. Lite förenklat kan man säga att de som besöker Svenska kyrkan är idag mer rödgröna så att säga. Medan då Kristdemokraterna fortsatt har en väldigt stark väljarbas inom frikyrkorna.
Mm.
Och i förra kyrkvalet, precis som du adresserade tidigare, så backade faktiskt SD. Det är någonting vi inte har fått uppleva i speciellt många val. Och istället var det ju flera partier som vilar på en mer vänster eller grön analys av samhället som också gick i motpol mot SDs framväxt som växte. Så det säger vi kanske något. Och när det gäller väljarnas preferenser så är stödet för Sverigedemokraterna lägre bland aktiva kristna än befolkningen stort. Nästan 58% av partiets väljare säger sig inte tro på en gud. Och det är bara Vänsterpartiets väljare som där andelen är större.
Mm-hmm.
Samtidigt tycker väljarna att det är viktigt att det, citat, inte råder någon tvekan om att vi är ett kristet land och att det är kristendomen som är normen.
Alltså SD-väljarna.
SD-väljarna, precis, ja. Och där är det bara Kristdemokraternas väljare som i större andel håller med om det påståendet. Och de väljarna tror å ena sidan mer på Gud då, än vad SDs väljare gör. Och så Sverigedemokraterna verkar i den meningen, precis som vi har pratat om här tillsammans, går ganska mycket i takt med sina väljare. Att det handlar nödvändigtvis inte om tro och kärlek till Gud och Jesus och så, utan snarare kanske synen på kyrkan och kristendomen som en kulturbärare. Och till viss del värderingar snarare än kanske en tro.
Det skiljer sig ju åt förstås från land till land, och i vissa, Sverige sticker ju kanske ut då, som vi är ett så pass sekulärt land trots allt. Men som vi pratade om inledningsvis är det här ju en trend som finns. Vi ser i USA exempelvis hur den evangelikala väckelsekyrkan i princip helt och hållet ställer sig bakom Donald Trump. Vi ser hur den katolska kyrkan i delar av Östeuropa har haft ganska nära band med ytterhögern. Så den typen av allianser finns. Och kanske skulle man liksom spetsa till det att i takt med att ytterhögern vinner politisk mark, att konservatismen i någon slags bredare bemärkelse flyttar fram sina positioner, så blir det också en större fråga för människor som är kristna. Så var hör kristendomen hemma i detta? Och en tänkbar utveckling som vi väl kanske egentligen redan ser är en polarisering även där. För det som också var en trend i kyrkovalet var ju de partier som sa vi vill inte ha politiska partiers avläggare i kyrkopolitiken. Kan vi på något sätt avpolitisera den istället? Svenska kyrkan är ju speciellt på det sättet. Så att det finns utan tvekan en sån utveckling där ytterhögern fortsätter att försöka göra anspråk på alla de delar av samhället som traditionellt sett går att bygga upp en konservativ idétradition kring. Kyrkan är och har varit en sån, och det kommer att fortsätta göras sådana försök. Sen är det upp till alla människor som tillhör de här kyrkorna och som ser sig som kristna att fråga sig själva vad de själva anser om det och vad, vilket samhälle de vill ha.
Mm. Ser ni några tendenser i hur svenska ytterhögern kommer att förhålla sig till kyrkan och kristendom framöver? Kommer det fortsatt vara ett verktyg för inflytande, eller vad ser ni framför er?
Det tror jag. Det sker en utveckling inom Sverigedemokraterna hur man ska förhålla sig till som parti i kyrkans olika val, men det kommer att vara en viktig plattform för dem fortsättningsvis. Sen på det stora hela så tror jag fortfarande att ytterhögern kommer att förhålla sig snart som en motpol till kyrkan av idag, snarare än dess motsats. Jag tror också att vi har flera politiska konflikter som kommer att sätta kyrkan, mobilisera kyrkan. Det jag menar då är kanske framför allt, Svenska kyrkan är ju en av de mest resursstarka organisationer idag i Sverige som fortfarande pratar om solidaritet med flyktingar och arbetar i den typen av frågor. Svenska kyrkan har också varit en väldigt kritisk röst mot den så kallade angiverilagen eller informationspliktslagen som kommer att bli en politisk fråga framöver. Svenska kyrkan är en aktiv röst för en biståndsfråga och så. De går fortfarande, det märker man ju när man träffar präster och så, som understryker vikten av religionsdialog med andra religioner och sådär. Och det är ju saker som sticker i ögonen på den svenska ytterhögern och som kommer utmana dem. Så att det tror jag vi kommer att se framöver.
Samtidigt har vi ju en frikyrkorörelse i Sverige med långa anor och som är stark. Där det finns delar av den som vi har sett knyta an till Sverigedemokraterna på helt andra sätt. Kanske särskilt utifrån just idén om islam som ett hot. Så vi ska inte göra det så enkelt att vi liksom förstår den svenska kristenheten som en enhet här. Utan även den är uppdelad i olika delar och traditioner som kommer att välja olika vägar framöver.
Ja, bara för att understryka den bredare bilden. Vi har också både i Svenska kyrkan men också i frikyrkorna som var väldigt högljudda kritiker mot Sverigedemokraterna och även andra liberala politiker som ifrågasatte hur vi pratar och förhåller oss till konvertiter eller om personer ska, som kommer inte söka asyl i Sverige, ska de få döpa sig i kyrkan och så. Och där var ju flera av frikyrkorna de mest högljudda kritikerna mot den typen av partier som föreslog det. Så att det där är en bred och komplex bild som vi får förhålla oss till.
Det får avsluta veckans Studio Expo. Fördjupande läsning finns i avsnittsbeskrivningen, och där finns också länkar för att teckna en prenumeration på expo.se eller för att stötta podden så att vi kan fortsätta komma ut. Då blir du poddvän. Musiken i programmet har familjen gjort. Vi hörs igen nästa vecka. Trevlig helg!
Du har lyssnat på en podd från stiftelsen Expo. Ansvarig utgivare är Daniel Pohl.
Gillar du det vi gör får du gärna stödja vårt arbete. Bästa sättet är att bli månadsgivare. Teckna upp dig via länken i avsnittsbeskrivningen. Du kan också swisha valfri slant till 123-271-0259. Alltså 123-271-0259.